Kapitel 5. Ett vad. En lätt nattlig bris drog genom den lilla staden Einrod för att sedan dö ut. Rand satt på stenräcket till en bred, platt bro mitt i staden. Han förmodade att brisen var het, men efter Eilöknen kändes det inte så. Varm för att vara på natten kanske, men inte tillräckligt för att han skulle knäppa upp sin röda rock. Floden som flöt fram under honom hade aldrig varit särskilt stor och nu hade den minskat till hälften av sin vanliga bredd. Men han tyckte ändå att det var behagligt att titta på vattnet medan det rann norrut. Förbi ilande moln kastade månskuggor som spelade över den mörka, glittrande ytan. Det var egentligen därför han var här ute i natten, för att titta på det framrinnande vattnet en stund. Han hade satt ut sina skyddsformler runt Eil-lägret som i sin tur kringgärdade staden. Eil-krigarna själva höll så noga vakt att en sparv inte skulle kunna ta sig igenom osett. Han kunde gott öda en timme på att låta flodens flöde skänka hans själ lindring. Det var sannligen bättre än en annan natt då han varit tvungen att beordra Moraine att gå så att han kunde studera för Asmodin. Hon hade till och med börjat komma med hans mat och prata med honom under måltiderna som om hon ville pressa in allt hon visste i hans huvud innan de kom fram till staden Carrain. Han stod inte ut med att höra henne tigga om att få stanna, bokstavligen tigga, som hon hade gjort kvällen innan. Hos en kvinna som Moraine var sånt uppträdande så onaturligt att han gått med på hennes önskan bara för att få en ände på det, vilket förmodligen varit hennes skäl till att göra så. Då var det mycket bättre att ägna en timme åt att lyssna till vattnets låga sål. Om han hade tur hade hon gett upp hoppet om att tala med honom i natt. 8-10 steg med torkad sprucken lera skilde vattnet från strandvegetationen på bägge sidor. Han blickade upp mot molnen som gled över månen. Han skulle kunna försöka få dessa moln att ge ifrån sig regn. De två fontäner som fanns i staden hade båda sinat och det låg damm på botten i en tredjedel av de brunnar som inte var alltför förorenade för att kunna rengöras. Försöka var emellertid rätt ord. Han hade fått det att regna en gång förut, men problemet var att minnas hur han hade burit sig åt. Om han lyckades med det den här gången kunde han försöka att inte skapa ett skyfall med stormvindar som fick träden att knäckas. Asmodin skulle inte vara till någon hjälp. Han visste uppenbarligen inte mycket om vädret. För varje sak som Asmodin lärde Rand fanns det två andra som fick honom att slå ut med händerna eller komma med någon hafsig, ofullständig förklaring. Förut hade Rand trott att de förlorade visste allting, att de var nästintill allsmäktiga. Men om de andra var som Asmodin hade de både svagheter och kunskapsbrister. Det kunde till och med finnas sånt som han visste mer om än dem. Åtminstone vissa av dem. Svårigheten var att få reda på vilka. Samurag var nästan lika dålig på att styra vädret som Asmodin. Han rös som om det varit natt i det trefaldiga landet. Det där var någonting som Asmodin aldrig hade berättat. Det var bäst att bara lyssna på vattnet och inte tänka om han ville kunna sova alls i natt. Charlin kom fram till honom med chauffan runt axlarna så att hennes korta vita hår lämnades bort. Hon lutade sig mot räcket. Den seniga gamla spjutjungfrun var beväpnad för strid med både båge och pilar, spjut, kniv och sköld. Hon hade tagit befälet för hans livvakt denna natt. Ytterligare två dussin far Darius May satt ledigt på huk på bron 10 steg bort. En besynlig natt, sa hon. Vi spelade tärning, men plötsligt slog alla bara sexor. Jag är ledsen, sa han, utan att tänka sig för, och hon gav honom en underlig blick. Hon visste förstås inte hur det förhöll sig. Han hade inte pratat om det. De vågor som han gav upphov till i egenskap av Taveren spred sig på märkliga, slumpartade vis. Om Eil hade vetat det skulle inte ens de ha velat befinna sig närmare än 10 mil från honom. Marken hade öppnat sig under 3 av stenhundarna idag och de hade störtat ner i ett huggormsbo. Men inget av ormarnas alla bett hade träffat annat än deras kläder. Han visste att det måste ha varit han som hade fått slumpen att böja sig. Tal-Nethin, sadelmakaren som hade överlevt massaken i Chain, hade denna dag snubblat över en sten på platta marken och brutit nacken. Rand var rädd att det också hade varit genom hans inverkan. Å andra sidan hade Bill och Geran avslutat blodsfejden mellan Sherrard och Goshen medan han hade varit med dem och ätit ett middagsmål bestående av torkat kött under marschen. De tyckte fortfarande inte om varandra och det verkade som om de inte riktigt förstod vad de hade gjort, men det var gjort. Löften och vatteneder hade givits och de hade hållit bägaren åt varandra när de drack. Hos Eil var vattenederna starkare än alla andra eder och det kunde mycket väl gå flera generationer innan Sherrard och Goshen gjorde så mycket som en räd för att röva den andra klanens får, getter eller boskap. Han hade undrat om detta slumpens spel någonsin skulle utfalla till hans fördel. Detta var kanske så nära det skulle komma. Han visste inte vad mer som hänt idag och som kunde bero på honom. Han frågade aldrig och ville helst inte veta. Sånt som det Bale och Geran gjort kunde bara delvis väga upp vad som hänt Tal-Nethin. Det var flera dagar sedan jag såg Nyla och Adeline, sa han. Det var ett samtalsämne så gott som något att byta till. De båda hade verkat bevaka sin plats i hans livvakt särskilt svartsjukt. Är de sjuka? Den blick Charlin gav honom nu var om möjligt ännu undligare än den förra. De kommer tillbaka när de har lärt sig att inte längre leka med dockor, Rand Althor. Han öppnade munnen men stängde den sedan igen. Eil var ett besynnerligt folk. Eviendas lektioner fick de för det mesta bara att verka än mer besynnerliga. Men det här var löjligt. Nå, säg åt dem att de är vuxna kvinnor och borde uppföra sig som sådana. Till och med i det svaga månskenet såg han att hon log belåtet. Det ska bli som Kara Karn önskar. Vad skulle det betyda? Hon betraktade honom en stund med tankfullt trutande läppar. Du har inte ätit kvällsvard än. Det finns mat så att det räcker till alla. Och du fyller ingens mage genom att själv gå hungrig. Om du inte äter kommer folk att tro att du är sjuk. Och sjuk kommer du att bli. Han skrattade tyst, en hes viskning. Ena stunden var han Kar Akarn och nästa. Om han inte själv hämtade någonting att äta skulle förmodligen Charlin göra det åt honom. Och försöka mata honom dessutom. Jag ska äta. Moraine måste ligga under sina filtar vid det här laget. Den här gången gladde han sig åt hennes undliga blick. För en gång skull hade han sagt någonting som hon inte förstod. När han svängde ner benen från räcket hörde han klappret av hästtovar närma sig längs den stenlagda gatan. Alla jungfrurna var ögonblickligen på fötter med beslöjade ansikten och pilar på bågsträngarna. Han förde instinktivt handen till sidan. Men svärdet var inte där. Det kändes tillräckligt underligt för Eilkrigarna att han red på en häst och hade vapnet hängande vid dess sadel. Och han hade inte sett någon anledning att kränka deras seder genom att bära det vid bältet. Dessutom var de annalkande hästarna inte många och de närmade sig i sakta mak. När ryttarna kom till synes, omgivna av en eskort på 50 eilkrigare, visade de sig vara knappt 20 till antalet. De satt modfällt hopsjunkna i sina sadlar. De flesta bar hjälmar med brätten och tairenska rockar med randiga puffärmar under bröstharnesken. De två som red i täten hade rikt förgyllda harnesk och stora plymer på framsidan av hjälmarna och ränderna på deras ärmar glänste som siden atlas i månskenet. Längre bak red ett halvdussin män som var både kortare och spänsligare än tairenierna. klädda i mörka rockar och hjälmar formade som klockor med framsidan bortskuren för ansiktet. Två av dem bar de små baner som kallades korn på korta stavar fastspända på ryggarna. Carhanierna använde baneren för att kunna se var deras officerare befann sig under striden, samt för att visa vilka som tillhörde en furstes livgarde. De båda plymprydda tyrenierna spärrade upp ögonen när de såg honom, utbytte en förbluffad blick och satt sedan skyndsamt av för att komma och knäböja framför honom med hjälmarna under armen. De var unga, något äldre än han själv, och båda hade mörka spetsiga skägg så som modet föreskrev hos den tyrenska adeln. Deras bröstharnesk var naggade och här och där hade förgyllningen skavts bort. De hade uppenbarligen varit i strid. Ingen av dem så mycket som sneglade på älkrigarna som omgav dem. Som om de skulle försvinna, bara de ignorerade dem. Spjutjungfrorna tog av sig slöjorna, men verkade lika redo att genomborra de knäböjande männen med sina spjut som förut. Rurak följde med tyrenierna, och tillsammans med honom kom en groögd älman som var yngre och något längre än han. De ställde sig bakom männen. Mangin tillhörde Jindus sept i Tardads klan och var en av dem som hade intagit Tears klippa. Det var Jindu-krigare som hade fört hit ryttarna. Ers nåd draken, sa den unge ädlingen med de trinda skära kinderna. Bränn min själ, men har de tagit er till fånga? Hans följeslagare hade utstående öron och en potatisnäsa som gav honom ett bondskt utseende trots det förnäma skägget, och han strök idligen nervöst undan sitt stripiga hår ur ansiktet. De sa att de skulle föra oss till någon figur som hette någonting med gryningen, Kar Akarn. Det betyder någonting med hövdingar om jag rätt kommer ihåg vad min informator sa. Förlåt mig, ers nåd draken. Jag är Edorion av Selornas hus och detta är Stin av Andiamas hus. Jag är han som kommer med gryningen, sa Rand stillsamt. Och Kar Akarn. Han hade lyckats placera dem nu. Unga furstar som under hans tid i klippan hade tillbringat sin tid med att dricka, spela och jaga kvinnor. Estins ögon var nära att tränga ut ur sina hålor. Edorion såg först lika förvånad ut, men sen nickade han sakta, som om han plötsligt begrep hur det hängde ihop. Res er upp. Vilka är era karhainska följeslagare? Det skulle bli intressant att träffa karhainier som inte flydde för livet från både Shaido och alla andra ale de fick syn på. Om de var i sällskap med Edorion och Estin kunde de för övrigt vara de första han mötte i detta land som stödde honom. Om nu de båda tyreniernas fäder hade följt sina order. För fram dem hit. Estin blinkade förvånat medan han reste sig upp. Men Edorion vände sig genast om och ropade. Merisin, Darricane, kom hit. Det lät ungefär som om han ropade till sig ett par hundar. Carhainiernas baner vajade av och an när de sakta satt av. Ers nåd draken. Estin tvekade och slickade sig om läpparna som om han var törstig. Är det ni som har sänt ailmännen mot Carhain? De har alltså angripit huvudstaden. Ruar knickade och Mangin sa. Om det går att tro på vad de här figurerna säger så har Carhain fortfarande inte fallit. Eller hade det åtminstone inte för 3 dagar sedan. Det var tydligt att han var övertygad om att den besegrats sedan dess och att han brydde sig föga om trädmördarnas huvudstad. Det är inte jag som har skickat dem, Estin, sa Rand när de båda karhainierna kom fram. Innan de knäböjde tog männen av sina hjälmar och visade sig vara i samma ålder som Edorion och Estin. Främre delen av deras gässor var rakade och det fanns en vaksam blick i deras mörka ögon. De som angriper huvudstaden är mina fiender, Shaidos klan. Jag ämnar rädda Carhain om det är möjligt. Carhanierna reste sig inte upp förrän han befallde dem att göra det. Under sin tid hos Ale-folket hade han nästan hunnit glömma bort sederna på den här sidan av världsryggen. Allt detta bugande och knäböjande. Rand var tvungen att fråga efter deras namn också innan Carhanierna presenterade sig. De var löjtnant först Marisin av Dagandreds hus. Hans korn var idel röda och vita vågiga linjer. Och löjtnant först Darkane av Annalins hus med en korn täckt av små röda och svarta fyrkanter. Att de var adelsmän kom som en överraskning. Förvisso var det adelsmän som förde befälet över trupperna i Carhane, men de brukade inte raka huvudet och bli soldater själva. Åtminstone hade de inte gjort det förr, men tydligen var det mycket som hade förändrats. Ers nåd, draken. Marisin hade lite svårt att få fram orden. Han och Darkane var båda blekhyade, slanka män med smala ansikten och långa näsor. Men Marisin var något kraftigare. Ingen av dem såg ut att ha fått särskilt mycket att äta på sista tiden. Marisin skyndade sig att fortsätta som om han var rädd för att bli avbruten. Ersnåd draken, Carhane kan hålla stånd i flera dagar till. Kanske så mycket som 10 eller 12. Men ni måste komma dit fort om ni ska undsätta staden. Det var därför vi gav oss ut, sa Erstein och kastade en mörk blick mot Marisin. Han fick betalt med samma mynt av båda Carhanierna, men deras trots var färgat av resignation. Erstein strök en stripig hårtest ur pannan. För att söka hjälp, det har sänts ut ryttare åt alla håll i snåd draken. Trots svetten han hade i pannan rös han och hans röst blev matt och ihålig. Vi var fler när vi red ut. Jag såg Baron stupa, skrikande, genomborrad av ett spjut. Han kommer aldrig mer att vända ett kort i hugg. Jag skulle behöva en bägare starkt brännvin. Edorion vred hjälmen mellan sina handskbeklädda händer. Han såg bekymrad ut. Ersnådraken, staden kan hålla stånd ännu en tid, men frågan är om ni hinner dit i tid, även om nu de här elkrigarna är beredda att ta strid mot belägrarna. Själv tror jag att 10 eller 12 dagar är en väl hoppfull uppskattning. Skälet till att jag gav mig ut var i sanningens namn att jag hellre dog med ett spjut genom bröstet än jag väntade på att de skulle komma stormande över murarna. Staden är full av folk från landet som flytt undan ale-styrkorna. Det finns inte en enda hund eller duva kvar i staden och jag betvivlar att det finns några råttor heller länge till. Det enda glädjande är att ingen längre verkar bekymra sig om vem som ska bestiga soltronen. Inte med denne Carladin utanför murarna. På belägringens andra dag ropade han åt oss att kapitulera inför han som kommer med gryningen, sköt Darkane in. Edorion gav honom en vass blick. Carladin roar sig med sina fångar, sa Erstein. Han håller sig utom skotthåll, men där alla som står på murkrönen kan se det och höra skriken. Ljuset bränner min själ. Jag vet inte om han gör det för att bryta ner oss eller för nöjes skull. Ibland låter de några bönder springa mot staden bara för att skjuta dem fulla med pilar när de nästan nått fram till tryggheten. Hur tryggt Carhane nu kan vara. Bara bönder, men... Han tystnade och svalde hårt. Han hade förmodligen just kommit ihåg vad Rand ansåg om bara bönder. Rand bara såg på honom. Men det var som om Erstein krympte ihop. Han muttrade någonting om brännvin. Edorion skyndade sig att fylla ut tystnaden. Ersnåd draken, saken är den att staden kan hålla stånd tills ni kommer, om det bara sker tillräckligt snart. Att vi lyckades stoppa första stormningen berodde på att förporten tog eld. Lågorna nådde nästan själva staden, sköt Erstein in. Förporten var en stad i sig som låg utanför Carhanes stadsmurar. Och Rand mindes att den nästan helt bestått av trähus. Katastrofen skulle ha varit över oss om det inte vore för att floden låg där den ligger. Den andra Tyrenien fortsatte utan att bry sig om honom. Men först Mejlan har planerat försvaret väl och än så länge verkar Carhanierna kunna hålla kuraget uppe. Detta ledde till mörka blickar från Marisin och Darkane. Men antingen ignorerade han dem eller såg de inte. Om turen är med oss håller de ut i 7 dagar till, på sin höjd 8. Om ni kan. En djup suck tycktes plötsligt få Edorions fylliga kinder att tömmas. Jag såg inte en enda häst, sa han som för sig själv. Ale rider inte. Till fots hinner trupperna aldrig fram i tid. Hur lång tid? Frågade Rand Ruark. 7 dagar var svaret. Mangi nickade och Estin skrattade. Bränn min själ. Så lång tid tog det oss att rida hit. Om ni tror att ni kan ta er fram lika snabbt till fots måste ni vara... Estin kände Ailmännens blickar och strök undan håret ur ansiktet. Finns det något brännvin i den här stan? Muttrade han. Frågan är inte hur fort vi kan komma dit, sa Rand med låg röst, utan hur fort ni kan göra det. Om ni lämnar några av era män här och använder deras hästar som utbytesdjur. Jag vill att Mejlan och Carhane ska veta att hjälp är på väg. Men den som får uppdraget måste kunna hålla tyst om Shaido får tag på honom. Jag tänker inte låta Kaladin få veta mer än han kan ta reda på själv. Estin blev blekare än Carhanierna. Marisin och Darkane föll samfällt på knä och grep varsin av Rands händer för att kyssa dem. Han lät dem göra det, med så stort tålamod som han förmådde uppbåda. Ett av Moraines förnuftigare råd var att man inte skulle kränka folks seder, hur besynliga eller till och med motbjudande de var, inte om han inte absolut måste. Och till och med då skulle han tänka över saken en gång till. Vi rider, Ersnåd draken, sa Marisin med andan i halsen. Tack, Ersnåd draken, tack. I ljusets namn svär jag att jag inte ska avslöja någonting för någon annan än min fader eller storförst Mejlan. Må lycka vara er nådig, Ersnåd draken, tillade den andra. Må lyckan vara er nådig och må ljuset skina över er för evigt. Jag är er tjänare in till döden. Rand lät också Marisin betyga honom sin trohet innan han bestämt drog tillbaka händerna och sa åt dem att stå upp. Han tyckte inte om deras sätt att se på honom. Edorion hade kallat på dem som om de vore oskäliga djur, men det betydde inte att män skulle se på någon på samma sätt som en hund såg på sin herre. Edorion tog ett djupt andetag, blåste upp sina skära kinder och släppte långsamt ut luften. Om jag lyckades komma ut i ett stycke borde jag väl kunna ta mig in också. Ers nåd draken, förlåt om jag förolämpar er. Men skulle ni slå vad om, säg 1000 guldkronor om att ni verkligen kan hinna fram på 7 dagar? Rand stirrade på honom. Karn var nästan värre än Mert. Jag äger inte 100 silverkronor en gång, än mindre 1000 i... Charlin avbröt honom. Han har det, Tyrannier, sa hon resolut. Han sätter emot ditt bud, om du höjer det till 10 000. Edorion skrattade. Avgjort, Ale, och värt varje öre om jag skulle förlora. När jag tänker närmare efter så kommer jag inte att vara i livet för att inhösta min vinst om jag vinner. Kom, Marisin och Darkane. Det lät fortfarande som om han talade till ett par hundar. Vi rider. Rand väntade tills de 3 männen var klara med sina bugningar och hade hunnit halvvägs tillbaka till hästarna innan han bryskt vände sig mot den vithåriga spjutjungfrun. Vad menar du med att jag skulle ha 1000 guldkronor? Jag har aldrig sett 1000 guldkronor ens, än mindre 10 000. Jungfrunna såg på varandra som om han var svagsint och detsamma gjorde Ruark och Mangin. En femtedel av rikedomarna som fanns i Tears klippa tillhör de som intog klippan och de kommer att göra anspråk på dem när de kan forsla bort dem. Charlin talade som om hon förklarade vardagslivets enkla regler för ett barn. Som hövding och stridsherre där äger du en tiondel av denna femtedel. Tyr underkastade sig dig som hövding med segerns rätt. Så därför är en tiondel av Tyr också ditt. Och du har sagt att vi kan ta femtedelen i dessa länder som en skatt, kallade du det. Ordet fick henne att tveka. Hos Eil utmättes inga skatter. En tiondel av den är också din, som Kar Akarn. Rand skakade på huvudet. Under alla sina samtal med Avienda hade det aldrig fallit honom in att fråga om regeln med femtedelen gällde även honom. Han må vara Kar Akarn, men han var inte Eil, så han hade inte tyckt att saken borde ha någonting med honom att göra. Nåväl, det var kanske inte någon regelrätt skatt, men han kunde använda rikedomarna på samma sätt som kungar använde skatter. Dessvärre hade han bara en ytterst vag uppfattning om hur detta gick till. Han måste fråga Moraine. Det var någonting som hon hade missat under sina lektioner. Hon ansåg kanske att det var så självklart att han säkert redan visste det. Elaine skulle ha vetat vad man hade skatter till. Det skulle onekligen ha varit roligare att få råd från henne än från Moraine. Han önskade att han visste var hon var någonstans. Förmodligen kvar i Tanchico. Egwene förmedlade inte mycket mer än ständiga välönskningar från henne. Han önskade att han kunnat sätta sig ner med Elaine och förmå henne att förklara sina två brev. Kvinnor var underliga, vare sig de var spjutjungfrur eller tronens dotter av Andor. Alla, utom möjligen min. Hon hade skrattat åt honom, men det hade aldrig verkat som om hon talade något främmande språk. Fast nu skulle hon inte skratta. Om han någonsin såg henne igen skulle hon säkerligen springa 100 mil för att komma bort från draken återfödd. Edorion beordrade alla sina män sitta av, tog en av deras hästar och tjudrade de andra vid varandra i en lång rad med tyglarna, tillsammans med Estins häst. Sin egen sparade han utan tvekan för den sista galoppen genom Shaido-styrkorna. Marisin och Darkane gjorde samma sak med sina soldater. Det innebar visserligen att Carhanierna bara fick 2 utbyteshästar var, men det verkade inte som om någon ansåg att de borde få någon av Tarhaniernas. Tillsammans travade de iväg västerut, omgivna av en eskort av Jindo-krigare. Estin undvek nogsamt att titta på någon och började dra sig bort mot soldaterna som stod vid brofästet, inringade av Eil-krigare. Mangin tog tag i hans rödrandiga rockarm. Du kan berätta om förhållandet i staden, våtlänning. Tarhanien såg ut som om han skulle svimma. Jag är övertygad om att han svarar på alla frågor ni ställer, sa Rand skarpt och betonade de sista orden. Det blir bara frågor, sa Ruark och tog Estins andra arm. Det såg ut som om han och Mangin lyfte upp den betydligt kortare mannen mellan sig. Att sända bud till stadens försvarare är gott och väl, Rand Althor, fortsatte Ruark. Men vi bör skicka ut spejar också. Om de springer når de Carhain lika snabbt som ryttarna, och på tillbakavägen kan de möta oss med besked om hur Carladin har ordnat sina styrkor. Rand kände spjutjungfrunas blickar, men han såg rakt på Ruark. Oskvandrare, föreslog han. Shamad Konde, instämde Ruark. Han och Mangin vände Estin om. De lyfte honom verkligen från marken och började gå mot soldaterna. Fråga, ropade Rand efter dem. Han är allierad med er och min vasall. Han hade ingen aning om ifall Estin verkligen var hans vasall. Ännu någonting han måste fråga Moraine om. Eller hur mycket till allierad han egentligen var. Hans far, storfurst Torin, hade smitt ränker mot Rand. Men han tänkte inte tillåta någonting som liknade det Carladin ägnade sig åt. Ruark vred på huvudet och nickade. Du månar om dina undersåtar, Randall Thor. Charlins röst var torr som ökenvinden. Jag försöker, svarade han. Han tänkte inte ta upp hennes utmaning. Oavsett vem han skickade att spana på Kaidostyrkorna så skulle en del aldrig återvända. Det var hela saken. Jag tror att jag ska få mig någonting att äta nu och lite sömn. Det kunde inte vara mycket mer än 2 timmar kvar till midnatt. Och så här års kom gryningen fortfarande tidigt. Spjutjungfrurna som följde honom spanade in i skuggorna som om de väntade sig ett angrepp och utbytte snabba meddelanden med teckenspråk. Å andra sidan tycktes Eil alltid vara beredda på ett angrepp.